Hej och välkomna till avsnitt 875 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Donald Trumps fight med de fyra radikala squad-demokraterna har fått rubriker världen över. Här följer ett samtal om ämnet tillsammans med Erik Berglund, tidigare tjänsteman för Moderaterna vid Sveriges riksdag, sedermera riksdagskandidat för Alternativ för Sverige, var tidigare aktuell med podcasten Den kokta grodan med Gustav Kasselstrand och har nu ett program på Sveb TV med namn Erik och Matti. Ett samtal om Trumps vägran att böja sig ens i de värsta stormar. Varmt välkomna! Erik Berglund, välkommen.
Tack så jättemycket.
Du har inte gästat amerikanska nyhetsanalyser förut, men däremot så är du en erfaren poddpratare och en USA-pratare. Du hade nämligen en podcast som heter Kokta grodan, eller hur?
Ja, precis. Vi slutade ju med den i januari. Vi stannade på 130 avsnitt. Men jag har pratat mycket amerikansk politik där och i andra sammanhang också. Jag ska väl säga att det var ju från den amerikanska politiken som jag hämtade mest näring i början av mitt politiska intresse, det vill säga från 13-14 års ålder och framåt.
Ja, just det, just det. Och ja, hur gammal är du nu då?
Ja, nu är jag 30.
Okej, okay, just det, okej. Okay. 15 års intresse, ja. Men alltså, hur kom du in på USA så då?
Ja, men det var ju så här att jag har ju alltid, jag började intressera mig för politik när jag var 12-13 så där, och jag förstod ju ganska snabbt att jag inte var socialdemokrat. Och är man uppvuxen i Stockholm på den tiden, vi pratar tidigt 2000-tal, så vad är motsatsen till Socialdemokraterna? Jo, det är ju Moderaterna, det vill säga innan de blev Nya Moderaterna. Men sen även under en tid när de var Nya Moderaterna. Men jag tyckte ju redan då att det var en väldigt uddlös och undfallande retorik som man formulerade från moderat och borgerligt håll. Och då blev det väldigt naturligt för mig att söka inspiration någon annanstans. Och då, på den tiden, så tyckte jag att George W. Bush stod för en väldigt oapologetisk, prokapitalistisk, provästerländsk retorik som jag kunde identifiera mig med i väldigt stor utsträckning. Så jag förfäktade ju väldigt mycket den här, vad ska man säga, neokonservatismen, och Irakkriget stod jag ju bakom och sådana där saker. Jag har ju kommit att omvärdera det där bitvis i och med att man mognar politiskt och mänskligt. Men där tog min resa sin början.
Just det.
Så att George W. Bush var en tidig förebild. Min allra första förebild var Ronald Reagan.
Okay.
Det var den stora förebilden. Men eftersom han inte var aktuell på det sättet när jag var ung, eller så ung, så var ju George W. Bush som republikansk president. Han var ju väldigt kontroversiell på den tiden. Inte lika kontroversiell som Trump, men det är lätt att glömma bort nu att Trump framstår ju som den första presidenten någonsin, om man bara skulle läsa svensk dagspress, som är kontroversiell överhuvudtaget. Och så är det ju inte. Varje republikansk president är ju alltid väldigt svartmålad i vänsterliberal media i Sverige.
Visst är det så. George W. Bush, det var han som fick in mig också mångt och mycket på mitt USA-intresse. Det var, och det är faktiskt fortfarande, en av mina absoluta favoritpresidenter och ett stort föredöme för mig. Men jag har skrivit en bok om honom också, vet du det?
Nej, jag har däremot läst Decision Points, hans bok.
Men du borde läsa min bok också om honom.
Ja, det ska jag gärna göra. Nej, men den är säkert välskriven. Det tror jag alla gånger.
Men i alla fall, George W. Bush, det började ju då här. Och som du säger, jag menar, media var väldigt vinklade mot honom. Och sen så kom Obama. Och då blev ju media i Sverige i alla fall. Då blev kära, förälskade Obama. Och de var det i 8 år. Och sen kom Donald Trump. Och då kom den här antirepublikanismen tillbaka igen i svensk media. Och jag menar, om du som ändå hängde med även under Bush. Jag menar, skulle du säga att det är värre nu under Trump än det var under Bush? Från svensk mediehåll?
Det är värre. Det är värre på en... Det är lite kopplat till sociala medier naturligtvis, att medietempot är ännu högre. För 10 år sedan kunde man inte föreställa sig att nyheter skulle komma och försvinna i det här tempot som det gör idag. Då pratade man ju om att the 24-hour news cycle var något nytt ungefär, att det kom under Clinton-eran och nu får vi vänja oss vid att folk kommer titta på tv och följa nyhetssändningar 50-60, kanske 8 gånger per dag. Och bara det är en enorm tempoökning jämfört med för 20 år sedan. Men nu är det ju på nästan minutbasis, sekundbasis, som det kommer nya nyheter. Så att det är värre. Och Trump attackeras ju på alla sätt och vis. På alla sätt och vis. På ett sätt som man inte riktigt gjorde med George W. Bush. Och jag tror att det är kopplat mycket till att Trump är en mer kontroversiell person av det enkla skälet att han driver en hårdare linje. Och delvis en annan linje än vad W. Bush gjorde. Men en hårdare linje på alla tänkbara sätt och vis. Han är så att säga ännu mer av en offensiv kraft mot vänstern än vad W. Bush var. W. Bush höll ju någon sorts gräns. Medan Donald Trump går till storms mot och tar territorium från vänstern. Och det är klart att det retar ju gallfeber på vänstern.
Ja, jag skulle säga också att de har två olika personligheter. Är det två saker?
Ja, helt klart.
Ja, dels det att Bush var ju, alltså man kanske fick, att man fick intrycket om man bara följde svensk media att Bush var så här provokativ, han var kabo och han körde över alla. Men jag menar, följde man honom nära som jag gjorde, men jag såg alla Bush-tal som han någonsin höll och jag läst eller sett.
Mm.
Och jag menar, han är, som person är han väldigt ödmjuk, han är väldigt försiktig och han är väldigt liksom, vad ska man säga?
Ja, han förminskar sig själv i sin humor och sådär.
Verkligen, verkligen, och han kör inte över folk. Och det är kanske det man tror att han gör. Så att när han fick kritik var ju inte han som bet tillbaka. Han gjorde aldrig det. Men Trump gör det hela tiden. Det liksom,
och jag ska säga att det där i kombination med invandring, invandringen till Sverige. Just den, alltså att det aldrig skrevs någonting om hur negativ invandringen var till Sverige. Och det faktum att Bush svartmålades så mycket på ett så grundligt osakligt sätt. Det var verkligen två aha-upplevelser för mig som gjorde att jag kom till slutsatsen att man kan inte lita på vad media säger.
Mm.
Och sen på grund av mina ideologiska böjelser så har jag ju identifierat media då som ett vänsterfenomen som man måste bekämpa. Men det är ju en annan historia. Men jag håller helt med om vad du säger. Att George Bush hade en ganska mjuk framtoning faktiskt. Och inte alls så där radikal och hård och kompromisslös som man alltid framställde honom.
Nej, visst. Sen en sista sak om det här också. Jag tror att det är en skillnad också. Okej, jag håller nog inte med. Jag tycker att media var lika kritiska under Bush som de är under Trump. Men en skillnad idag, förutom den här nyhetscykeln då, det är ju att Trump har också vänner på ett sätt som Bush inte hade. Därför att idag kan man som svensk, även om vi har mainstream media, så kan vi ändå läsa engelska tidningar på internet. Vi har alternativ media som för fram Trumps perspektiv. När det var George W. Bush, då fanns det egentligen ingen, jag och kanske några andra, som försökte lyfta fram Bush perspektiv. Men på det stora hela fanns det inte. Det fanns inte sociala medier och liknande. Så Bush hade ju ingen, han hade ingen fanskara i Sverige riktigt på ett sätt som Trump ändå har. Så det är också en skillnad tycker jag.
Det äger sin riktighet. Nu vet, när jag aktiverade mig i Moderaterna så pratade jag väldigt mycket om Karl Rove, som jag tyckte var väldigt inspirerande. För de hade ju en, hans modus operandi i en kampanj var ju att man skulle ha minst 50% av all retorik i en valkampanj och all reklam och allt sånt där skulle vara riktad som attacker på motståndaren för att motståndaren skulle hamna i försvarsställning. Och det vill jag att Moderaterna skulle ägna sig åt. Det kom ju aldrig på fråga. Sen var ju aldrig högt uppsatt eller tillfrågad heller, ska man också säga. Men jag gillade det här offensiva anslaget som fanns från republikanskt håll i valkampanjer och saknade det fullständigt i Sverige. Och sen en annan sak som jag noterade är att Moderaterna ändrade uppfattning om amerikansk politik inom loppet av 7-8 månader. Jag minns så väl när McCain förlorade och jag ska inte säga att det var sorg, för att McCain var aldrig den där, vad ska man säga, förkämpen för konservativa idéer.
Och nu pratar vi primärvalet år 2000, eller hur?
2008.
Okej, du hoppar ända dit. Okej, just det.
Ja. Mm. McCain uppfattades aldrig som den här förkämpen för konservativa idéer mot Obamas liberalism som kanske Mitt Romney hade gjort på den tiden, för han uppfattades som gammal och ganska seg. Och Moderaterna var lite skakade över att Obama vann. Sådär, och det fördes en del snack inom Moderaterna. Är det slut med USA nu? I bemärkelsen, de som alltid har gått före med våra värderingar, kommer vänstern så att säga svepa över USA nu i ett kvartssekel och ändra USA i grunden? Men det intressanta var då att inom några månader då, ett halvår sådär, så hade ju Moderaterna ändrat uppfattning och börjat bejubla Obama och bejubla hans progressiva agenda. Och allt som Obama gjorde hoppades man och trodde man skulle bli till guld. Och det var en ganska omskakande upplevelse för mig, för jag har aldrig kunnat ryckas med i Obama-vurmen överhuvudtaget, om jag formulerar det på det sättet.
Nej, men alltså den här, det här är en nästan ny bild för mig av Moderaterna, därför att jag uppfattade aldrig Moderaterna som några Bush-vänner under 2000-talet. Jag vet att Fredrik Reinfeldt, han kampanjade i ett primärval för George W. Bush under primärvalet 2000 då. Och sen så fanns det väl något slags från vissa i Moderaterna, eller från MUF kanske, alltså att de stödde Bush i början. Men i takt med tiden, i takt med att Bush blev impopulär och du vet, såna konstiga amerikanska frågor, aborter och liknande, då blev ju Moderaterna redan då, tyckte jag, anti-Bush. Så jag såg ju aldrig liksom Moderaterna som några riktiga USA-vänner eller vänner till Republikanerna. Det gjorde jag inte.
Nej, du har förmodligen rätt i. Alltså, jag talar ju mest om hur det var inom ungdomsförbundet. Det som var häftigt med George W. Bush ur ett ungdomsförbundsperspektiv på den tiden var ju att han var ju en förkämpe för det som USA stod för, eller som vi ville att USA skulle stå för.
Mm.
Och inom ungdomsförbundet på den tiden så var det fortfarande 50% som tyckte att abort är ganska tveksamt, skatterna ska vara precis hur låga som helst, en stor försvarsmakt är av yppersta vikt. Ganska tunga, konservativa värderingar. Men de, alltså alla den typen av människor och alla den typen av åsikter borstades ju bort väldigt fort, alltså i början på, i slutet av 00-talet, början på 10-talet.
Mm.
Så att jag menar, det gick ju jättefort. Redan 2011 började ju alla moderata ungdomsförbundare kalla sig feminister.
Just det.
Så det gick ju, alltså radikaliseringsvågen gick jättefort. Och jag har ofta talat om att man genomgick en ideologisk kollaps som bara tog kanske en mandatperiod och sen var allt borta.
Mycket intressant.
Och det här naturligtvis, det finns de som har gjort före mig, men det var då jag upplevde det, för jag var då i mina tonår och såg det inifrån. Men egentligen ligger ju den ideologiska kollapsen kanske, ja, ett kvarts sekel, 70 år tillbaka i tiden. För att på slutet då så var ju Moderaterna, och då pratade jag om ungdomsförbundet, som i början var mer höger än moderpartiet och sen satte en ära i att ligga till vänster om moderpartiet. Den enda fråga man drev med någon form av ståndaktighet var ju låga skatter och färre regleringar. Men ganska snabbt så började man argumentera för det med vänsterargument. Och då var man ju på glid vänsterut, och till slut så följde det här med låga skatter bort nästan helt och hållet också. För det blev en ren maktkamp. Alltså kampen mot Socialdemokraterna om att vara de bästa Socialdemokraterna och därmed vinna makten.
Ja, jag intervjuade Hanif Bali, det var januari 2018 då, och då pratade vi lite grann om hans relation till USA, för det var i samband med att han hade blivit intervjuad på Fox News då. Och då sa han, för jag, min misstanke det var lite grann att jag tycker, min personliga syn på Moderaterna är att de kan inte koppla med Republikanerna riktigt, därför att Moderaterna, det enda de tycker om, det är trickle down economics och det är Reagan och det är kanske liksom kampen mot kommunismen och såna saker. Men du förstår inte liksom värdekonservatismen, socialkonservatismen, det som man kallar för republikanernas tre ben. Det förstår inte Moderaterna i Sverige, därför att vi är alldeles för sekulära och vi förstår inte amerikansk kultur och sådana saker. Och han sa att, nej men, du har helt rätt, så var det när jag var med i MUF, sa han. Vi satt där och jublade på Reagan och trickle down economics, men när de började veva på Fox News om aborter och kristendom, då stängde vi av, typ, sa han. Så att jag menar...
Ja, men sådär, ja. Jag kan säga så här. Du vet ju förstås mycket väl vem Sel Miller var.
Mm.
Och jag lärde mig ju hans legendariska keynote speech från Republikanernas konvent 2004 utan till.
Okay.
För att jag kollade på det talet varje dag i ett halvår.
Okay.
Och jag höll det talet på en hemmafest en gång från start till mål. Och alltså, inte sådär taget ur luften, utan på direkt uppmaning av några som tyckte det var häftigt att jag kunde det utan till. Och folk trodde ju att jag var rasist på slutet, bara för att det talet handlar just om att man ska rusta upp försvaret hur mycket som helst och bomba fram demokrati i Mellanöstern.
Mm.
Någonting jag inte ställer mig bakom idag längre på det sättet. Men så att säga, den typen av Blue Dog Democrat som kunde gå över och stödja Republikanerna som en rent patriotisk handling för att man identifierar en yttre fiende som viktigare än internpolitiska meningsskiljaktigheter. Det var liksom en no-go inom Moderaterna, att man överhuvudtaget skulle kunna göra gemensam sak med någon som var abortmotståndare eller socialkonservativ överhuvudtaget.
Just det, okej, just det. Mm. Nej, men förändringen i Moderaterna är intressant. Och innan vi går vidare till det vi ska samtala om egentligen, så jag kan upplysa om att Fredrik Reinfeldt och hans son Gustav kommer att skriva en bok om USA-valet 2020. Och min misstanke är att den kommer inte att bli sådär jättepro-republikansk, alltså, utan att de kommer att hajpa de här nya vänsterradikala demokraterna, gissar jag.
Min profetia är väl att det vänligaste omdöme jag kommer att kunna ge om den boken så här innan den kommer är att den i bästa fall är cyniskt skriven för att sälja så många ex som möjligt till en svensk publik. Och att den därmed kanske inte fullt ut representerar vad de egentligen tror eller tycker.
Ja, det var väldigt snällt sagt tror
Ja, men
jag. Ja.
nu, jag anstränger mig nu alltså, för att
Ja.
jag har ju, ja, jag har faktiskt inget ont att säga om Gustav Reinfeldt. Jag har bara träffat honom, ja, ett 50-tal gånger kanske. Vi har aldrig fört något djupare samtal, men han är trevlig sådär. Men han är ju absolut ingen vän av den högerpolitik som jag representerar eller
Nej.
sympatiserar med.
Nej. Men det för oss över lite grann till det som händer i USA just nu och processen inom Demokraterna i synnerhet. Jag menar, det är presidentval i USA och vad Demokraterna gör, du nämnde Sally Miller, men Demokraterna idag, de vill verkligen inte göra gemensam sak med Republikanerna och i synnerhet inte med Donald Trump, utan de har gått stenhårt till vänster och de är nästan, eller inte bara nästan, de kallar sig till och med socialister, väldigt många av de här, främst då Bernie Sanders såklart. Och ja, har du några tankar om utvecklingen i allmänhet bland det demokratiska partiet?
Ja, alltså, jag ska säga så här. Jag började ju titta på Donald Trump 2011 för att han var med i ett program som hette The No Spin Zone som Bill O'Reilly hade. Och den första frågan som jag minns det som Donald Trump får är av Bill O'Reilly och lyder så här då. Is there a Muslim problem in the world? Och då säger Trump, som jag inte visste vem det var då, absolutely. Absolutely, you just have to turn on your television set. Och så började jag skratta och insåg att det är precis så här enkelt det är. Så länge har jag haft pejling på Trump. Och jag kan säga att jag tror och hoppas verkligen att vi har nått den punkt, för USA ligger före i den politiska utvecklingen, först i västvärlden skulle man kunna säga, på gott och ont i viss utsträckning och på vissa sätt. Det gäller inte alltid om man jämför med Kontinentaleuropa, för Kontinentaleuropa har en helt annan politisk tradition och andra politiska strömningar på grund av geopolitik och dylikt som gör att de inte kan jämföras med USA på det sättet. Men vi som i Sverige som bara har USA som förebild, i vårt fall stämmer det alltid. Och vad det gäller det demokratiska partiet kan jag säga att jag hoppas och tror att där har förhoppningsvis identitetspolitiken nu gått ur. Alltså man har kommit hela 360 grader runt. Det vill säga man slår knut på sig själv. För det senaste jag hörde var att nu ska en svart homosexuell superkristen kille från södern, om jag minns det hela rätt, ställa upp för demokraterna. Och då finns det folk som hoppas, och hur ska nu någon någonsin kunna kritisera honom? Det går ju inte. Han har ju ett politiskt korrekt alibi som är openetrerbart. Och det där skulle ju möjligen gälla om han vore den mest radikale republikanen av dem alla. Men saken är ju bara den att han står ju inte för någon annan politik än mesliberalism.
Nej.
Och det gör att demokraterna är ju på glid in i ett identitetspolitiskt inferno som jag ser det. Och det kommer bli väldigt svårt att ta sig ur det där för att de representerar minoriteternas identiteter som till slut kommer de ju börja bråka med varandra mer än vad de bråkar med republikanerna. Det är min bedömning.
Och det gör de nästan redan, därför att nu har det varit ett stort bråk och det har varit mellan de här fyra unga kvinnorna, demokraterna, som kallas The Squad, och det är alltså, de har varit invalda i mellanårsvalen nu i höst och det är
Jo, men
Ilan,
alltså det är
ja.
ideologiska dödgrävare, va?
Och
Och man märker det, de kan ju ingenting.
Nej, verkligen inte. Och de är väldigt radikala. Så Trump brukar alltid prata om radical democrats och de här är verkligen det. Jag menar, det är Alexandria Ocasio-Cortez från New York. Hon är socialist. Jag vet inte om hon kallar sig det, men hon är socialist. Och det är då Ilhan Omar från Minnesota som är muslim och islamist skulle jag säga, för hon har haft väldigt radikala åsikter och mycket. Det är Rashida Tlaib från Michigan tror jag hon kommer ifrån som är, hon är väl muslim, hon kanske är sekulär muslim, men hon är i alla fall palestinaaktivist och väldigt hetsk mot Israel och sådär. Och så är det ju Arianne Presley tror hon heter, hon är också från, jag tror hon är från New York också faktiskt, som också är ganska radikala. Alla de här driver identitetspolitik och de har ju nu hamnat i ett stort bråk med Trump, därför att de har varit väldigt hetska mot Trump under lång tid. Rashida Tlaib, hon vill impeacha honom, ställa honom inför riksrätt och liknande och så. Men i alla fall, de här är ju inte bara, de har inte bara varit kritiska mot Trump, utan de har även kritiserat den som många av oss som ändå är på högersidan har betraktat som vänsterns ytterlighetsperson nummer ett fram tills nu, Nancy Pelosi, Speaker of the House. De här fyra har gjort lite uppror mot henne och menar att du är alldeles för moderat, du är hemsk ungefär, för du är för moderat och
klimatvurmerskan som har privatjet.
Ja, exakt. Och jag menar, bara att anklaga henne för att vara moderat, det visar ju på vänsterdragningen här i Demokraterna nu. Men den här konflikten i alla fall, den togs ju till Trump också, därför att han tweetade lite grann att de här människorna kanske kan åka tillbaks, om de nu gnäller så mycket på USA kan de väl åka till sina andra länder och försöka göra dem lite bättre, och jag är säker på att Nancy Pelosi vill hjälpa till med att betala flygbiljetten. Något sånt skrev han. Och det vart ju väldigt mycket ståhej av det. Vad har du för tankar kring det här? För det här illustrerar tycker jag väldigt bra, just den här interna konflikten och hur Trump kan utnyttja den också.
Ja, jag tror att om man inte ska ta epitetet The Great Communicator från Reagan och ge det till Trump, så får man åtminstone se till att de får dela på det. För att Trump är ju den skickligaste manipulatören av motståndarmedia som världen någonsin har skådat. Och han kör ju in hela långfingret rätt in i såret snedstreck själen hos demokraterna, det vill säga där det dels gör som mest ont men också skapar som allra mest problem för dem, det vill säga han får dem att bråka ännu mer med varann och han får dem att framstå som ännu mer orimliga för en normal ointresserad allmänhet. Och han framstår själv som den store segraren, det vill säga att han kan stå där myndig, rejält uppbröstad som vanligt med sin röda slips och framstå som just den alfa han är. Det är min spontana reaktion på det hela.
Ja, och han lyckas ju verkligen, för vad Nancy Pelosi försökte göra, det var ju att hon försökte bryta med de här radikala, för att hon är ändå, även om hon är vänster själv, så har hon ändå varit med i leken väldigt länge.
Hon måste ju ta ansvar för ett parti och en helhet på ett sätt som de inte förstår att de behöver göra.
Verkligen inte, de representerar sina distrikt, hon representerar hela partiet, och hon är ju dessutom Speaker of the House och den mäktigaste politiska kvinnan i hela USAs historia. Och hon är snart 80 år gammal, jag tror hon fyller 80 år faktiskt. Och,
hon är född 40.
Ja, just det. Ja, okej, nästa år då. Men hon är alltså, hon har varit med i leken länge helt enkelt, så att hon vet att vi måste se det här större, vi måste tänka på vad som är bäst för våra partier inför nästa val, och då kan inte vi liksom driva era radikala små särintresseslinjer, det går inte, det vet hon. Och det, hade hon bara lyckats på något sätt få bort de här nu på egen hand, då hade hon kunnat visa att jag står för ett seriöst sansat parti som det amerikanska folket kan betrakta positivt och ansvarstagande. Men alltså, vad som hände nu då när det var det här, när Trump gick till attack, det var att hon var ju tvungen att stå upp för sitt eget parti och försvara de här. Och det gör att då kan Trump säga att ja, men titta, det här är alla demokrater. Precis det som hon inte ville skulle ske.
Ja, men precis. Och jag kan ju säga så här att Joe Biden, han är för det första för gammal och han börjar bli lite politiskt senil. Precis som Nancy Pelosi börjar bli. Alltså de har inte förstått vilken orm de har närt vid sin barm när de har kört den här identitetspolitiken sedan 70-talet. För det är just såna här The Squad-människor som kommer fram. Mm. Som inte har en aning om, varken skulle jag hävda, ideologi, politik, praktik, retorik eller någonting. Utan det är bara riktiga bloggerskor som nu har fått megafoner i kongressen som har kommit fram. Just på grund av den här identitetspolitiken. Om jag hade varit demokratisk strateg, nu tror jag visserligen personligen att det är omöjligt att besegra Trump i nästa val. Jag tror att det är helt kört. Det skulle vara om det kommer någon superskandal som han gör, som är självförvållad från hans sida, och då menar jag inte någonting från förra valet eller något sånt, utan någonting direkt pinsamt och oärligt som han ställer till med nu fram till valet. Men det de skulle behöva i det demokratiska partiet, det är en person som John Edwards, som var vicepresidentkandidat åt John Kerry 2004. En vit man från södern som pratar ganska bred dialekt och som framstår som en rejäl och sympatisk kar som bara vill att de fattiga ska få det lite bättre. Det hade varit det enda sättet att besegra Trump. Och demokratiska partiet består av en ung kader, identitetspolitiker födda från 1975 och framåt. Och en jättegammal vit kader av Joe Biden, Nancy Pelosi-typer som är födda under början av 40-talet.
Ja, du har säkert rätt. Men ja, sen är röstbältet väldigt viktigt också. Det är väl det som man hoppas då, att Joe Biden ska kunna vinna då, eftersom han också kommer därifrån. Och det var det som Trump vann. Men ja, du kanske har rätt i den analysen. John Edwards, han kommer ju inte göra comeback i alla fall. Men
det är den typ av kandidat. Alltså, Joe Biden är ju, eller så att säga, Joe Biden var ju ganska karismatisk. Jag gillade honom när han kandiderade 2008 men blev överkörd av Hillary Obama. För han hade ju utstrålning då och sådär. Men han är ju för gammal nu. Det funkar ju inte.
Nej, jag håller med.
Men han har, för att använda Trumps uttryck, alltså Joe Biden har verkligen för lite energi. Bernie Sanders har mer energi, men han är ju ideologiskt omöjlig. Han ser lite för risig och gammal ut. Och det är lite för schaskigt alltihop.
Ja, han är inte presidentiell, det kan man inte säga att han är.
Nej, men han framstår inte som en cool person. Och du måste ha någon... Du måste ha en viss James Bond-faktor för att bli USAs president. Så enkelt är det.
Jag diggar ju Pete Buttigieg. Han är min absoluta favorit. Inte för att han är bra, han har ju värdelös politik. Men han är lite cool och så här. Och han har ju lite den här presidentutstrålningen i alla fall, tycker jag.
Mm.
Ja. Men i alla fall då, alltså om vi återgår till den här, liksom, det här bråket då, mellan Trump och de här, de fyra, the squad som de kallas, det har ju fortsatt och de försökte, eller de röstade ju i representanthuset för en resolution för att fördöma Trump, den var helt meningslös.
Så de förlorade ganska saftigt.
Ja, och den gick helt via partilinjerna också, demokraterna på en sida och sådär. Och sen försökte man få till att impeacha Trump, ställa honom inför riksrätt, det gick inte alls, för Nancy Pelosi, hon är väldigt emot det, för hon vet att gör vi det så kommer ingen att på något sätt ta våra partis röst, så att hon försöker på något sätt hålla i bromsarna där lite grann. Mm. Men i alla fall, det stora som hänt då, och det hände igår, tror jag, det var att Trump höll ett kampanjmöte i North Carolina och hans anhängare började ropa då när han pratade om Ilhan Omar, den här muslimska kongresskvinnan då från Minnesota. Han ropade, eller hans anhängare ropade, send her back, därför att, och det var då i anspelning på att Trump hade sagt att om hon är missnöjd kan hon väl åka tillbaka. Och det var ett helt massa ståhej om det. Det har skrivits att det här är vilka rasism och titta och du vet reaktionerna hur det brukar vara. Och till och med Trump, han tog avstånd från det här och sa att jag stöder inte det här att de sa så, och får jag tillfälle igen så kommer jag be dem att inte säga så. Så att han kände själv att det här gick för långt. Har du någon tanke kring det här?
Ja, det är ju mest en sak han måste säga. I övrigt så är det ju helt vad ska man säga, innehållslöst att hans publik står och ropar det där. Jag menar, vi ska också komma ihåg att om Bernie Sanders kunde samla en entusiastisk publik på samma sätt som Donald Trump, så skulle de häva ur sig såna otidigheter så att det hade inte gått att jämföra överhuvudtaget. Så det ger inte mycket vatten enligt mig på vänsterkvarnen att publiken sa så, men det var ett klokt de facto realpolitiskt beslut av Trump att ta avstånd från just den skanderingen. Mm. Så kan vi säga.
Ja. Sen tycker jag, det är ingen stor sak egentligen, tycker jag. Jag menar, okej, det är bra att Trump tar avstånd av rent taktiska skäl, men jag menar, send her back, det är en kampanjslogan. Det betyder ingenting. Ingen kommer skicka henne tillbaka om hon inte
nej,
vill resa
exakt.
Tillbaka.
Nej, exakt. Det är det jag menar med att det är innehållslöst. Va? Det saknar reell betydelse. Men sen tycker jag även Trump gjorde helt i linje med hur han agerar hela tiden. Ett mycket viktigt påpekande, för att Lindsey Graham tyckte ju att attackera de här kvinnornas politik istället för att attackera dem så personligen, vilket han egentligen inte gjorde, för han nämnde dem inte ens vid namn, om man nu ska vara petig.
Nej, inte där i första början. Nej.
Men man ska också säga det, fast de här kvinnorna, de är inte valda på grund av sin politik. De är valda på grund av sin identitet och den identitet de gör anspråk på att representera, som de menar är viktig för att USA ska bli ett annat land än vad det är. Och de kanske menar att USA redan är ett annat land än den generella representation som USA har, då främst i Vita huset via Trump. Och det är därför det är så viktigt att ta kampen direkt och ta den på de premisser som kampen utförs på eller förs på. Därför att det som Trump sa, ska jag vänta med och tjafsa med de här tills de sitter i senaten istället? Då har jag bara förlorat ännu mer. Just det här att mota Olle i grind, cut the head off the snake as soon as possible, det är ju hans signum, och det tycker jag han gör väldigt bra. Och det är en sund politisk prioritering oavsett vilken sida man står på. Det är ungefär som att vänstern alltid kallar alla rasister nu för tiden, oavsett vad de föreslår i princip.
Och det här är, det är en jätteviktig poäng. Och jag menar, vi var inne på Bush. Det här skiljer verkligen Trump från Bush. För att när Trump ser sådana saker så vågar han konfrontera dem. Och i den här presskonferensen som han höll, då pratade han om Ilhan Omar och Alexandria Ocasio-Cortez och de här andra, och sa att politicians can't be afraid to take them on, sa han. Alltså, som politiker måste man våga konfrontera dem här. Och på grund av deras identitet och deras identitetspolitik så är det ju väldigt många som inte vågar det. Därför att de är, precis som här i Sverige, de är rädda för att känna sig som rasister eller bli stämplade som rasister av sina vänner och kollegor. Så jag menar, att han vågar det, som vit man inte minst, alltså, det visar ju ändå att han har mod och han bryr sig inte om deras anklagelser, utan han gör det han känner är rätt. Och det är det som är, det är det coolaste med Trump egentligen, tycker jag.
Absolut. Och det är det som gör att man blir så energifylld av att lyssna på honom och vad han säger. Och det är ju det som ger honom sån enorm trovärdighet. Därför att man känner verkligen, du kommer att ta alla de fighter som jag själv inte kan, hinner eller vågar ta. Så känner ju garanterat många av hans väljare att Jag vet att du kommer vara nagel i ögat på mina fiender från första till sista sekunden. Och det är det han har tryckt på hela sin karriär. Just det här att never give up inom business. Never ever quit. Ever. Du måste kämpa, 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 kämpa. Oavsett om det går bra eller dåligt. Du måste kriga tills det är blåst.
Mm, ja, verkligen. Och sen en annan viktig aspekt av det här också. Jag menar, du har helt rätt. Alltså, de här människorna vart inte valda för sina politiska åsikter, utan de vart valda på grund av sin identitet. Och allt besvärligt, socialism och även islamism. Men jag menar, jag tycker att alla här nu i Sverige som hypar de här kvinnorna och tycker det var bra att de är modiga tjejer som står emot, du vet, liksom girl power som vågar stå emot Trump. Jag menar, de missar också det hela. Alltså, deras identiteter måste granskas. Socialism är inte bra, det vet vi. Men även islamismen, jag menar, Ilhan Omar har gjort oerhört problematiska uttalanden om 9/11-attacken och om staten Israel och allt möjligt som inte jag håller med om alls och som jag tycker är, det är problematiskt. Och man skulle kunna jämföra henne med Mehmet Kaplan här i Sverige, och hon vart klaninröstad, och därtill så är hon bara, jag har läst på lite grann om det här, jag menar, hon är en av, i mellanårsvalen nu i höstas så var det, jag tror att det var ungefär 100 muslimska kandidater som kandiderade, det var en mångdubbling från tidigare, och många av dem vart upppackade av Council on American Islamic Relations, CARE som den kallas, en organisation då som har kopplingar till muslimska brödraskapet. Det här finns belagt i Same Egyptus bok om det här ämnet, White Lies, Holy White Lies heter den. Och jag menar, det fanns väldigt många av de här typerna, om man säger så, som har islamism där i bagaget, men på grund av att de är kvinnor i synnerhet så vågar ingen kritisera, eller på grund av att de är invandrare som Ilhan Omar, eller är liksom, ja, icke-vita. Och jag menar, att Trump ändå konfronterar det är över högsta vikt, därför att om inte det görs, då kommer USA bli islamiserat.
Och det är det som kännetecknar en ledare. Det är det som kännetecknar en ledare, och det är just det han är.
Ja.
För att han ser verkligheten för vad den är, och han inser var det kommer att bli politisk konflikt, det vill säga vad som inte kan överbryggas med en kompromiss. Och han är den typen av person som tar alla konflikter som måste tas, just för att det är två helt olika åskådningar som stöter på varandra, två olika agender. Och då säger han, jag tar konflikten och jag gör allt för att vinna konflikten. Och det är det som gör honom till en ledare. Och det är därför folk sluter upp bakom honom. Och jag vill också göra en koppling till den här Lindsey Graham som jag gillade för 10 år sedan, som jag tröttnat på nu. Precis som jag gillar Mitt Romney förut och tröttnat på nu. Och det kan man också ringa in med och säga att för 10 år sedan gillade jag alla republikaner. Men nu gör jag en stor skillnad mellan dem, those republicans who run to Trump and those republicans who run from Trump. Alltså rhinos, republicans in name only, eller conservatives. Och det är ju det här att du vet inte vad någon politiker har för egentlig uppfattning förrän den står inför valet att ta en strid eller inte ta en strid, och sannolikheten för att vinna några poäng omedelbart med att ta striden är mycket liten. Kort sagt, Mitt Romney, Lindsey Graham, ofta i alla fall, och många andra inom det republikanska partiet, de gör det enkelt för sig. Det vill säga, de tänker alltid så här, ja, men skattesänkningar är fortfarande inte så kontroversiellt så att man inte får driva den linjen. Men vänstern hetsar ju lika mycket där. Det är som att vänstern nu sitter och säger, åh, vi önskar att Mitt Romney hade blivit president. Eller vi önskar att George Bush fortfarande var president. Skitsnack! Ni har motarbetat alla amerikanska presidenter som har varit republikaner på varenda punkt på dagordningen, hur mycket som helst. De enda framsteg som har gjorts ur konservativ synpunkt har kommit efter hård ideologisk politisk kamp. Vänstern backar aldrig. Och det är därför det är så viktigt att alla vi som står till höger och mitten A. håller ihop, men framförallt att vi inte backar från att försvara våra värden.
Ja, jag håller helt med dig. Jag håller helt med dig.
För att det är det som jag aldrig har förstått i Sverige. Att så här, ja, men vadå? Jag är så trött på liksom så kallade företrädare som tycker att jag ska skämmas för ungefär 70% av vad jag tycker. Alltså jag är stolt över vad jag tycker. Jag skulle inte vilja tycka något annat än det jag tycker. Och jag kräver att någon går i bräschen för vad jag tycker. Och att någon försvarar mina åsikter till 100%. Precis som Jonas Sjöstedt försvarar varenda galen vänsteridé till 100%.
Men just den här skamgrejen, alltså nu går vi in på Sverige lite grann, tror inte att det är just en typisk svensk sak, alltså vi ska, om vi inte tycker som alla andra, då ska vi skämmas. Jag menar, USA är ju inte så, jag menar, Donald Trump tycker inte som Nancy Pelosi, och han skäms inte, och hon skäms inte heller, och jag menar,
Trump är ett unikum, för att det har varit så där över hela västvärlden väldigt länge. Sen är ju Sverige konsensuslandet nummer ett, så att vi får ju en annan framtoning här, eller så att säga, en annan brist på framtoning, eftersom vi har ovanligt uddlösa och profillösa politiker. Åtminstone om man ser från den borgerliga mitten och höger ut. Men jag menar ju att det är likadant överallt.
Mm.
Och det är därför de här nya så kallade populistiska partierna och rörelserna vinner i kraft hela tiden.
Ja, det ligger säkert jättemycket i det. Men alltså, vad tror du nu då, om vi blickar ut lite grann över framtiden, så där presidentval nästa år i USA, och det händer saker i Europa också. Vi har fått en federalist till ny EU-kommissionsordförande, så jag menar, USA går åt ett håll i alla fall om Donald Trump vinner valet. Man fortsätter att tro på konstitutionen, liten statsmakt, och ja, mod att kritisera globalism och överstatlighet, och så har vi ett EU som går i en helt annan riktning. Alltså, vad har du några tankar kring det, kring världen under, i framtiden under Trump?
Ja, alltså, det jag tror, det är, och nu försöker nu blandar jag medvetet ihop vad jag vill och vad jag tror, för att det inte ska ta hur lång tid som helst att formulera det. Jag anser att det vi ser är den djupa statens sakta men säkerliga kollaps, såväl i USA som i Europa, Västeuropa då. Det kommer gå lite snabbare i USA för att de ligger före i den politiska utvecklingen, men vi går samma utveckling till mötes även i Europa. Alltså EU, som jag ser det, det är ett dödsdömt politiskt projekt. Alltså det är verkligen att man håller liv i ett lik. Precis som att jag bedömer att euron, den europeiska gemensamma valutan, är ett lik. Alla vet att den inte kommer att funka på sikt, för att det är för olika länder, det är för olika ekonomier. Det går inte att hålla ihop det här helt enkelt. Och det är därför det blir ännu mer centralism hela tiden, oavsett vilka som får jobben inom EU.
Mm.
Det blir bara mer och mer centralmakt, trots att folken skriker efter mer och mer subsidiaritet.
Mm.
Och i USA så är ju Trumps största gärning kommer att vara att han sköt det största och viktigaste och första skottet mot den politiska korrektheten, och jag hoppas att han får tag i en så stor slägga som möjligt och kan rensa så mycket som möjligt och förstöra så mycket som möjligt av den djupa staten.
Just det. Ja, vi får se hur det går, men ja, det blir spännande att följa, men Trump vinner i alla fall, det tror du?
Det är jag övertygad om.
Några andra saker som också kommer hända, så vi kan börja avrunda med, det är att på lördag så är det 50 år sedan som USA nådde månen, och det var ju verkligen en markering på, alltså när Neil Armstrong och Buzz Aldrin landsteg på månen då, och det var ju verkligen en markering på att USA ledde världen framåt i utveckling och i teknik och i allt möjligt och science fiction och allt vad som följde därefter. Har du något förhållande till månlandningen?
Faktiskt inte. Jag är ju född, nu ska vi se,
20 år senare.
7 månader innan kalla kriget tog slut.
Ja, just det.
Så att mitt politiska medvetande på det viset börjar ju någonstans, vad ska man säga, mitten på 90-talet. Men det jag har efterforskat fram, som jag har tyckt har varit intressant, är ju ungefär från mitten av 70-talet, när jag tycker att västvärlden går in i en otroligt mödosam vänstersväng. Och den första som börjar göra aktivt motstånd är ju Ronald Reagan, och därför han var min stora hjälte, och är fortfarande i viss utsträckning. Det är verkligen så här, American Experience har en 4-timmars dokumentär om Ronald Reagan, och den tittar jag på minst en gång i halvåret, bara för att jag mår så bra av det.
Just det, okej. Okay. Men det hade inte så mycket med månlandningen att göra. Men alltså
Nej, det har det ju inte.
Nej. En annan sak som händer, det är, och det är för att jag är en Stephen King-fan. Han skriver i sina böcker, den här skräckförfattaren, att han ville skriva, när han skrev Det mörka tornet, att han ville skriva, amerikaner, vi bygger högst och vi bygger längst vägar, och vi vill att det vara störst, och jag ville skriva världens längsta roman typ, om det han försöker skriva, och jag tror inte att det vart det, men det var i alla fall attityden, och nu har snart chapter 2 av den fantastiska filmen Det premiär den 6 september. Jag vet inte, har du någon relation till Stephen King?
Det har jag inte, men jag har en annan sak att säga som jag verkligen vill trycka på. Det var ju ett stort republikanskt stjärnspäckat primärval som Donald Trump krossade allt motstånd i. Och det fanns ju de som, trots att alla utom Trump lovade att stötta den republikanska kandidaten i valet, och det blev ju Trump, så gjorde ju inte alla det.
Nej.
Det är lite lustigt. Men Rick Perry gjorde det, Mike Huckabee gjorde det, Och det finns flera andra som gjorde det också. Medan Bush gjorde ju inte det då. Och Mitt Romney gjorde det inte heller.
Nej.
Och jag tror ju att det republikanska parti som måste växa fram om republikanerna ska vara framgångsrika, det är ju ett... Alltså jag tror att man kommer att behöva säga I'm a Donald Trump Republican. Precis som folk sa förut, I'm a Ronald Reagan conservative.
Mm.
Därför att man måste rensa det där partiet på människor som inte står bakom den republikanska agendan till minst 85-90%. Därför att någonstans blir det så här att ja, men vad är vi för parti om vi inte ens kan hålla ihop? Då måste väl de som inte håller med oss byta parti ungefär.
Mm.
Så det viktigaste just nu ur republikansk synvinkel är ju att republikanerna fortsätter att vara republikanerna, det vill säga ett offensivt högerparti. Och det är egentligen min största farhåga, för jag är övertygad om att Donald Trump vinner. Men vem ska ta stafettpinnen efter att Donald Trump inte kan, så att säga, fortsätta 2024?
Ja, det är en jätteviktig fråga. Jag menar, republikanerna har ju alltid sedan Reagan i synnerhet försökt vara det här stora tältet. Och man brukar oftast prata om att republikaner är olika falanger, republicans fall in line, democrats fall in love, republicans fall in line. Och ofta så brukar de göra det, men just när det gäller Trump så har de ju inte riktigt gjort det, precis som du säger. Så att det här är, det är ett problem för framtiden, absolut. Men vi får förhoppningsvis, ja, vi slipper förhoppningsvis fundera på det i 4 år till i alla fall, får vi hoppas.
Ja, nej, men för man ska komma ihåg att jag har ju från dag ett varit en vän av Tea Party-rörelsen, som ju var en direkt reaktion mot Obama i och med det här socialistiska maktövertagandet där man börjar med att forcera på folket den här sjukvårdsreformen som var en bluff och en lögn från början.
Mm. Och Trump är ju lite grann en produkt av Tea Party-rörelsen, kan man säga.
Absolut, absolut. Det är så att säga where the apple meets the eye. Alltså han blev det perfekta populistiska huvudet på den oerhörda och berättigade aggression och irritation som fanns mot Washingtons utbredning över hela USA. Och det är det som är så viktigt. Alltså för Tea Party, det är kärnan av partiet. Det är de riktiga republikanerna som jag ser det. Alla andra såna här varianter, det är liksom, ja, det är jättekul om ni är med på valdagen, men ni kommer aldrig att stå upp när det blåser. Det är aldrig ni som kommer lägga grunden för ett maktövertagande när vi är i opposition, utan det är Tea Party-rörelsen som kommer göra. Det är de som kommer orka dela ut flygblad, det är de som kommer orka ta kampen. De andra, de här som tillkommer när det finns poster att dela ut, det är ingenting att bygga ett parti kring. Det är såna här så kallade bytesdjur som man helt enkelt måste kasta köttben till när man har några köttben. Men man kan inte ha dem som kärntrupp i ett parti, då går det åt skogen.
Nej, jag håller helt med, man behöver de här brinnande människorna som verkligen vet vad de tror, och det för oss till, vi kan avrunda med det slutet, alltså det som alla amerikaner bör tro på och det som republikanerna gör bäst, det är faktiskt att hålla fast vid konstitutionen, rätten till yttrandefrihet, rätten att även bära vapen och rätten till, alltså individuell frihet, allt det här som USA handlar om, och jag menar, republikanerna är det parti som står upp för det bäst, och bland de som står upp för det bäst inom republikanerna så är det oftast de som känner att de måste kämpa för de här sakerna, och där har vi Tea Party-rörelsen och Donald Trump, och som vågar gå mot stormen när det blåser lite grann. Så att,
det är ju det som är så oerhört viktigt, att man absolut till sitt sista andetag försvarar rätten att bära vapen. Alltså när den rättigheten försvinner, då kan vi släcka lampan och gå hem.
Mm.
För då är det slut.
Ja.
Då är det slut. Nu tror jag faktiskt aldrig att den dagen kommer i USA, för att vad jag förstår så finns det 250 miljoner vapen i omlopp, och skulle det någonsin vara i närheten av att man försöker inskränka det där på allvar, då kommer det ta slut i varenda vapenbutik fortare än kvickt.
Mm. Och det gör det ju alltid, så fort det är någon slags inskränkning i vapenrätten att bära vapen, då köper man upp allt innan lagen träder i kraft. Det brukar vara
exakt
så jämnt. Så att, ja.
Men det är ganska intressant, för att det fanns det här, jag kommer inte ihåg vilken stat det var, men det fanns ju några alltså privat mark som ägdes av bönder som Obama-administrationen försökte federalisera.
Mm.
Och då slöt ju en massa hillbillies, som man nu får använda.
Det här var i Nevada, jag minns exakt.
Exakt, de slöt ju upp där, och så blev de omringade av federala, alltså FBI, nästan USAs armé och sådär, och National Guard och allt möjligt. Men de kämpar ju ner, det kom ju aldrig till några skärmytslingar, men de höll ut längre än staten.
Ja.
Och det gjorde att staten inte kunde lägga beslag på marken, helt enkelt.
Ja.
Så att det finns ju en helt annan, vad ska vi säga,
mentalitet.
Ja, men alltså, så här. Någonting som jag alltid älskat med USA Jag till exempel när jag var liten så såg jag alla avsnitt av Familjen McKayen om igen.
Samma här,
det är
samma
här. Ja, mm. men och det är ju det här att det finns den nybyggarandan finns kvar på ett sätt. Alltså de lever i sin historia, medan vi svenskar och många andra europeer är väldigt frikopplade från vår historia. Alltså vi vet bara vad som hände vid andra världskriget och allting fram till nu, och det beskrivs som en enda lång framgångssaga när det egentligen är ett enda långt socialistiskt experiment.
Mm.
Amerikanerna, de lär sig ju historia som en berättelse, alltså inte någonting som var då som en saga, utan så här, de lever med och i sin historia på ett annat sätt.
Men det beror ju på att amerikanska historien är relevant, för jag menar, amerikanerna har samma konstitution, de har samma självständighetsförklaring, den som skrevs av Thomas Jefferson, medan vi i Sverige, för oss är allt nytt. Våra lagar är inte speciellt gamla, vår grundlag är inte speciellt gammal, och det som hände på Gustav Vasas tid eller Axel Oxenstiernas tid, det spelar liksom, det har ingen aktiv relevans för oss idag. Medan när man tolkar amerikansk lag, då vänder man sig återigen fortfarande till konstitutionen som skrevs för typ 230 år sedan eller någonting.
Precis, och det är därför som alla politiska försök att slå mynt av framgångsrika svenska kungar eller något annat vackert i svensk historia i det närmaste är dömt att misslyckas innan man ens har yttrat meningen, därför att det finns ingen som kan relatera till det där överhuvudtaget.
Nej.
Alls, utan det är bara, jaha, du kan lika gärna prata om istiden som om vikingatiden som om 1700-talet. Det är lika långt bort för alla alltihop. Medan i USA så är ju inbördeskriget är fortfarande relevant. Det är därför södern är demokratisk. Och sen blev republikansk över Civil Rights Act 1964.
Ja.
Och allt det där. Så att det finns mycket starkare band bakåt.
Mm. Och det gör det så ironiskt. Jag menar att USA, för USA har en levande historia, det kan man säga. Historien är levande för amerikaner. Men det gör det så ironiskt att vi kan, från vänsterhåll i synnerhet i Europa, mena att USA är historielös, för den som ung nation. De har ingen historia. Men jag menar, den historia de har är åtminstone levande. Vi kan från en äldre tid bakom oss, som land och som folk och med våra språk och sådär. Men vi har inte, eller inte språket, men alltså vi har ändå en väldigt lång tid bakom oss, men den är inte levande. Så att jag menar, vi har död historia, så den kanske spelar någon roll i så fall.
Precis, och det är ju för att vi har haft sedan slutet av 1700-talet revolutioner och krig i princip oavbrutet, och man har jämnat väldigt mycket med marken. Och franska revolutionen är verkligen ett, ja, det är inte bara en välsignelse för att uttrycka det milt.
Nej, verkligen inte, absolut inte. Nej. Alltså jag menar, vi amerikanska konservativa som gillar USA, vi gillar ju en frihetsrevolution, och det är den amerikanska, det är inte den franska. Så att det är två stora skillnader. Men nu sprätar vi iväg lite grann, så jag tänkte vi skulle börja avrunda. Och,
ja, förlåt.
Ja, nej, det är ingen fara, det gör ingenting. Men ja, har vi något avslutande att säga om, jag tror jag har sagt det mest, om Donald Trump eller om The Squad eller någonting?
Mm, precis.
Trump vinner valet, The Squad kommer Trump förlora valet, och drar definitivt ner demokraterna i träsket.
Han har gjort enorma insatser bara genom att tillsätta två domare till högsta domstolen. Och vi hoppas att han får öppningar på fler, och det får han säkert eftersom han sitter fem år till helt enkelt. Och i övrigt så får vi väl se tiden an.
Ja.
Han för en god Rysslandspolitik enligt mig. Nordkorea är ju inget annat än en framgångssaga heller. Och tullarna mot Kina är alldeles utmärkta. Nej, jag lyfter på hatten. Alltså, han vänder på stenar och han rör om i grytan, och det behöver röras om helt enkelt.
Ja, verkligen. Och här i Sverige så behöver vi inte minst röster som du och jag, som kan stå upp för Trump i ett svenskt medieklimat som är så hetskt. Jag menar, jag lyssnade på radion på, jag tror att det var igår, när de pratade om hela den här kontroversen med Ilhan Omar och Britt-Marie Mattsson, tror hon heter. Hon har skrivit på Göteborgs-Posten och var någon korrespondent i USA. Hon pratade hela tiden om hur otroligt rasistiskt och liksom värdeord gång på gång, värdeord efter värdeord för epitet, för att på något sätt stämpla Trump som rasist och verkligen mata in det i svenska konsumenter. Så jag menar, det visar att det är viktigt att få höra den republikanska och Trump-sidan också, och det gör att röster som din och min är viktiga. Och
ja, och sen ska man också dra en lans för, jag menar, jag har hackat väldigt mycket på väldigt många politiker, med all rätt ska jag också säga. Men om man tittar på en sån som Ulf Kristersson, som jag alltid kallar Tuffe Uffe, Så är det så att han vägrar ju använda Twitter på grund av tonläget,
okay,
som han kallar det. Och om man bortser från då vilken tönt han är och hur illa skickad för uppgiften han är, och nu kritiserar jag inte hans politik, utan bara, ja, vad håller du på med? Så är det så att Trump är ju den moderna presidenten. Alltså det är han som har klivit in i den moderna kommunikationen och lyckats nå människor. Han var ju större än det republikanska partiet och sen större än det gemensamma republikansk-demokratiska etablissemanget, inklusive media, som motarbetade honom. Just för att han vinklippte etablissemangets kanaler och gick runt, hade sin egen direkta kanal med folket och blåste över alla med världens bästa budskap. Make America great again. Alla konservativa som du och jag, vi fattar ju direkt vad det handlar om. Och de andra, de som inte är så politiskt insatta, och det är ju helt okej vad det är. Det är tur att alla inte är det strängt taget. Jag menar, det är en jättepositiv slogan till skillnad från den här I'm with her.
Ja.
Det säger ju absolut ingenting. Och jag menar, det är för övrigt det främsta argument som har framhållits vad gäller Ursula von der Leyen, som blev kommissionspresident nu.
Ja, verkligen.
Att hon är en kvinna. Jaha, vad är det för bra med det då? Jag menar, det är som när Nigel Farage fick frågan, hur är Jean-Claude Juncker egentligen? Och då log han snett och sa, you know, before I came to Brussels, I thought I liked to drink. Alltså, kort sagt, det är ju clowner, bedragare och pajasar allihopa.
Ja, verkligen. Och sen, jag menar, om vi ska avrunda lite grann, vad Trump gör också. Jag menar, när han pratar så här med Alexandria Ocasio-Cortez och även när de pratar med honom, jag menar, det är hårda toner från båda sidor. Jag menar, det är ju en del av den politiska debatten. Och här i Sverige verkar det inte gå in i människors huvuden. Att man kan prata hårdt, att man kan ha en tuff och arg och elak retorik utan att för den skull vara liksom, dra fram knivar och döda varandra. Jag menar, demokratin, det handlar ju om en debatt. Att olika åsikter ska brytas med varandra. Med hårda ord, inte med vapen, men med hårda ord. Det är det som är demokratin. Och det är någonting, Ulf Kristersson, när han gör som han gör, han vill inte vara på Twitter för det hårda tonläget, och även andra, du vet, jag menar Stefan Löfven och alla andra, jag menar hela Sveriges politisk klimat, det är ju liksom att använder man hårda ord mot varandra, då är man ond, och bara det i sig är ju väldigt, det är ju antidemokratiskt tänkande.
Absolut, och jag skulle säga att utan att någon i det svenska etablissemanget har läst boken, så är det ju så här att Francis Fukuyama, som var neokonservativ, skrev ju en bok 91 eller 92 eller 93 som hette The End of History eller vad det var. Mm. Där han menade då att nu när vi har besegrat kommunismen så kommer det vara den här... Den enda politiska konflikten som kommer finnas är det närmaste vilken form av liberalism ska vi ha? För att nu kommer den gulliga friheten svepa över världen och alla politiska strider är överflödiga i princip. Det kommer handla om hur mycket ska vi kvotera föräldraförsäkringen och sånt där. Och det är ju i det tänkesättet och i det projektet som hela det svenska etablissemanget fortfarande befinner sig. Det vill säga att det handlar bara om, ja, ska vi fortsätta i det här tempot i 70 eller 85 kilometer i timmen? Men alla har samma mål och slutmål och uppfattning om att det är viktigt att vi kommer dit. Mm. Och jag menar att det är precis tvärtom. Vi måste att säga återerövra rättare sagt vår frihet dag efter dag efter dag efter dag. För att tyranniet kommer alltid i små steg.
Verkligen, verkligen, absolut. Och där gör Trump ett bra jobb. Och med det sagt så tror jag att vi avrundar. Och jag vill säga tack till dig, Erik. Det här var jättespännande. Så tack, tack.
Good to be with you, Ronnie.
Tack.
Det var avsnitt 875 av amerikanska nyhetsanalyser. En ideell konservativ podcast som ni däremot gärna får stödja med slant. Antingen på Swish-nummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.